alla protester är inte alltid konstruktiva, men ibland så var det allra viktigaste det att visa att det finns de som inte accepterar det som nu pågår.
Du lyssnar på Dokumenterat, ett program om tre generationer aktivister och om civil olydnad alls spelar någon roll. Mitt namn är Thomas Jansson.
How many times do we have to repeat this same message to show the people in power that we are serious?
Greta Thunberg står en juni eftermiddag på riksdagshusets trappa inför en demonstration i Helsingfors och frågar varför beslutsfattare inte lyssnar. Varför måste vi gång på gång, år efter år, upprepa att något måste göras för att stoppa klimatuppvärmningen?
It seems like no matter how loud we shout, they do not hear us. So we move from words to action.
Klimataktivisten Thunberg är det senaste decenniets synligaste exempel på civil olydnad. Denna formen av direkt aktion som utanför etablerade politiska system försöker påverka samhällsutvecklingen. Hon är också ett bevis på att civil olydnad kan få synlighet och stöd. Men hur mycket hon än har fått tala i FNs huvudkvarter eller skaka hand med mäktiga människor har klimatuppvärmningen inte stoppats. Målet att hålla den under 1,5 grader känns mer och mer avlägset. Så spelar civil olydnad alls någon roll? I alla fall kan det erbjuda hopp, konstaterar Rina Nykänen som den här dagen är organisationen Elokapinas mediakontakt.
Musta tuntuu, että toivo on verbi, eli ainoa tapa, miten pystyy pysyä jollain tavalla pinnalla ja ei kieltää itseltään niitä hyvin inhimillisiä tunteita, mitä tuntee kohdatessaan tämän kaltaista yhteiskunnallista vääryyttä, niin tuntuu, että on toimittava.
Hopp är ett verb, en aktiv handling. Det enda sättet att kunna hålla sig själv på ytan utan att döda sina egna känslor när man möter samhälleliga orättvisor är att vara aktiv, säger hon. För dagens utveckling gör mig rädd. Inte för att jag som aktivist kan bli fängslad, det kan jag godkänna. Men jag kan inte godkänna att vi inte löser klimatkrisen.
Mua pelottaa tämä kehityskulku ehdottomasti, mutta keskeinen pelonaihe ei ole, että joudunko mä vankilaan vai enkö joudu. Jos joudun, niin se on hyväksyttävissä. Ilmastokriisin jatkuminen ei ole.
Tuhat tuet alas!
Jag ska återkomma till Elokapinas juniaktion. Men på vägen dit vill jag återvända till civil olydnad som två helt andra generationers aktivister är ihågkomna för. Det ska handla om sent 1970-tal och om tidigt 2000-tal. Och då börjar jag med det som kallats för det första exemplet på direkt aktion och civil olydnad i Finland. Det som hände vid den lilla fågelsjön Kojärvi i sydvästra Finland. En som via Kojärvi-aktionerna småningom drogs in i politiken var Heidi Hautala, som nu i över 40 år har verkat i allt från gräsrotsrörelser till EU-politikens etablissemang. Hon minns 1979.
Jag tyckte det var helt fantastiskt att man inte skulle bara liksom protestera verbalt utan att man kunde ta en sån här liksom direkt aktion. Jag antar att alltså de här stora förebilder var Mahatma Gandhi och såna figurer.
Voi kurkit ei terhees, kun pienoisen perhees, Kojärvelle toi.
Kojärven laskujalla käynnistyi jälleen tänään suora toiminta. Kymmenkunta luonnonsuojelijaa kiinnitti itsensä kettingeillä uoman perkausta tekevään kaivinkoneeseen.
Vi reser 45 år bakåt i tiden till nyhetsrapporter från våren 1979, då ett hundratal miljöaktivister från olika delar av landet samlades för att skydda en av Finlands då viktigaste fågelsjöar, som några lokala bönder ville torrlägga. Det som följde var en katt- och råttalek. Bönder som grävde diken som skulle tömma sjön, aktivister som täppte till dikena och bönder som grävde upp nya diken om vartannat. Finlands regering hade gett grönt ljus åt torrläggningen, men som en av rörelsens mest framträdande aktivister Ville Komsi konstatera i en radiointervju, man måste väl inte underkasta sig vilka dumma beslut som helst, bara för att vi har slagits fast på ett formellt riktigt sätt.
Pitääkö mihin tahansa typeryyteen ja järjettömyyteen alistua, jos se on joskus päätetty muodollisesti oikeassa järjestyksessä? Mun ymmärtääkseni vastauksen pitäisi olla ei.
Luonnonsuojelijat saapuvat Kojärvelle varustautuneena eräänlaiseen asemasotaan. Mukana oli teltat, leiriytymistarvikkeet, runsaasti ruokaa.
Mot bakgrunden av vad som här har skett, alltså att man tar lagen i egna händer, kan man fråga sig om det inte håller på att uppstå en ny form av folkrörelse i vårt land.
Voi kurkiteit erhees, kun pienoisen perhees Kojärvelle toi. Voi kurkiteit erhees, kun pienoisen perhees.
Tämän Kojärven nimikkolaulun ja kaivinkoneen säästyksellä raahavat Forssan poliisimiehet ruoppausta estäneitä luonnonsuojelijoita kaivinkoneen tieltä.
En månad efter aktionens start har Kojärvi-rörelsen fått en egen sång. Och polisen har skurit loss kedjor som aktivister låst sig fast i grävmaskiner med. 22 aktivister förs till Forssa polisstation, men många fler stannar envist kvar. För att, som ett intervjuobjekt konstaterar, man bara måste hitta på någonting när ingenting görs för att skydda miljön.
No, mua rupas huolestuttaa ainakin tämä tilanne, mikä yleensä Suomessa ollaan ajauduttu, että jatkuvasti hävitetään arvokkaita luontokohteita ja tavallaan niin kuin pinna alkoi palaan, että nyt saa riittää Suomen luonnon tuhoaminen, että jotain on pakko tehdä. Että.
Mä luulen, että monet on kauan kaivannut tämmöistä toimintaa, että paljon on puhuttu kaikkea kaunista, mutta ei ole tehty mitään.
Ideen var att vi var väldigt många på olika fält, musik, mat, miljöorganisationer och sådär, som tyckte att nu gäller det att ta initiativ. Och kanske också man förstod att det är ju meningslöst att vänta på någon stor systemförändring. Att man skulle liksom börja där man var. Och liksom även en strategi av små steg mot ett större mål. Alltså pieni on kaunista, small is beautiful var också en. Alltså en del av den här rörelsen betonade såna saker. Allting hade rubriken alternativ. Jag vet inte hur länge, men under vissa år i slutet av 70-talet och början av 80-talet så var det mycket som gällde att skapa alternativ till det som existerade. Det var också liksom slutperioden av den liksom taistoitiska rörelsen som gjorde en riktigt stor konkurs. Alltså det var ju en dominerande rörelse bland intellektuella och konstnärer och studenter. Så alla de här alternativrörelserna liksom utmanade just deras idé att man ska vänta på revolutionen och sen kan man förändra världen på ett riktigt sätt. Det var det som vi inte alls trodde på.
...1979 var en tid då den så kallade alternativa rörelsen var stark, som en följd av att punkrörelsen hade satt upp och ner på de kulturella strukturerna. Alternativ rockmusik tog småningom över försäljningslistorna, bokcaféer och vegetariska restauranger grundades och fungerade som platser där nya nätverk för alternativa rörelser fick ett hem. Att civil olydnad då också hittat i Finland var egentligen därför inget oväntat, även om det här skedde i liten skala. Och liksom man idag diskuterar hur mycket man med civil olydnad kan tänja på lagen, gick den diskussionen het också runt Kojärvi-rörelsen. En av de mest framträdande etablerade rösterna som 1979 kommenterade civil olydnad var juristen Lars D. Eriksson, då biträdande professor i offentlig rätt i Helsingfors. I tv-programmet Om vi ska hålla oss till sanningen hänvisar han till att inga politiska partier hade miljöskydd på sin agenda.
Och här Här kommer jag till en sak som jag tycker att är det viktiga egentligen med Kojärvi-händelserna just nu. Vi saknar ju i Finland egentligen traditioner för direktaktion. Om vi jämför med Italien och de övriga sydeuropeiska länderna, så där lever den här traditionen och är ett uttryck för att demokratin på något sätt fungerar på basnivån. Men skulle Kojärvi-händelserna förebåda att vi här håller på att skapa en ny tradition, så tror jag att mycket är vunnet om det här blir traditionsbildande. Men det hänger också samman med vad de offentliga reaktionerna, statsmaktens reaktioner, polisens reaktioner, domstolarnas reaktioner på det här.
På en direkt fråga av redaktören på de finska radionyheterna uppmanar Lars D. Eriksson aktivisterna att bryta mot lagen när andra utvägar saknas.
Te olette kuitenkin koulutukseltanne juristi. Suositteko te tätä rikollista toimintaa?
Juuri tässä tapauksessa suosittelen sitä, koska ei ole yksinkertaisesti mitään muuta keinoa saada aikaan mitään uudistusta, mitään muutosta.
Kojärvi-aktionen avslutades med att 34 aktivister dömdes till böter, men man lyckades skydda Fogelsjön. Man kunde säga att aktionen också var starten på en process som nådde målet nästan 20 år senare, när Natura 2000-nätverket föddes med 2000 skyddsobjekt. Ett av dem var Kojärvi. Men vad upplever Heidi Hautala idag att Kojärvi-rörelsen åstadkom?
Den visade, jag tror egentligen att jag kan säga för första gången, att det fanns liksom en stor motsättning mellan samhället och miljön. Alltså, man kunde ju säga att naturen var ekonomins tysta offer. Att det hade liksom ingen röst, ingen representerade naturen. Och liksom nu så diskuterar man helt på allvar att naturen har sitt eget värde. Det fanns ingenting av det här i den tiden. Och det var dags att visa att naturen inte skulle fortsätta att vara det här liksom tysta offer.
Hur påverkade det dig själv då? Då det uppstod en sån här direkt aktion och en synlig rörelse kring det här.
Kojärvi-rörelse var en viktig del av en liksom större rörelse som ville förändra världen på ett nytt sätt. Men jag måste betona att jag var inte riktigt i den här inre kretsen. Så jag var mer aktiv i liksom andra sfärer. Som jag jobbade i vegetariska restaurangen deltid åtminstone och började ge matlagningskurser och sånt. Så alla hade liksom sin egen roll, sin egen del. Men ändå så var den här känslan stark att vi hörde till en liksom stor rörelse som var inte centraliserad på något sätt. Alltså det var också viktigt att ingen trodde längre på en slags central styre. Alltså, det var också ett slags av protest mot att någon skulle kunna liksom leda från toppen. Och därför liksom kan man ju tala om gräsrotsrörelser.
Det här är ju nu då 45 år sedan, och de sakerna som ni tog upp då, att vi lever i ett ohållbart ekonomiskt system och att naturen måste få en egen röst och vi måste leva annorlunda. Och så tittar vi på hur det ser ut idag. Och man gräver ju bara större gropar för mänskligheten. Hur blev det så?
Den stora frågan.
No, det är den stora frågan. För att allt var ganska tydligt ganska tidigt. För 45 år sedan, för 30 år sedan, för 20 år sedan. Men det kan ju hända att man är, alltså politiker, jag skulle säga att majoriteten av politiker är beredda att ta verkliga steg mot ett hållbart samhälle. Bara då vi själva kommer att beröras av en katastrof. Och vi får ju läsa om de här katastrofer varje dag nu. Men det är fortfarande så att vi kan sitta här i mitt trevliga kök och titta på solen och en gammal vacker byggnad. Och det känns som att egentligen är allt i ordning. Men då man vaknar upp och förstår att det liksom, det finns faror, stora faror som vi är omgivna av och vi kan inte slösa mera tid. Men att jag tycker ändå att det bästa läkemedlet är att man hittar några andra som är likasinniga och börjar agera. då man kan lösa ett litet problem, så lite senare kan man lösa lite större problem. Så att kanske allt det här kunde också liksom vara en del av utbildningen i skolorna. Alltså hur kan man lösa problem, små och stora?
Heidi Hautala har nu avslutat sin långa karriär som EU-politiker. Och samtidigt som hon konstaterar att det inte är politiker som ensamma kommer att rädda världen, sätter hon mycket hopp till medborgarrörelser och till företag. Om människor inte vill konsumera produkter som förstör miljön och kränker mänskliga rättigheter, kommer det också att påverka företagen. Och så hänvisar hon till en alldeles färsk hållbarhetslag som EU klubbar igenom sommaren 2024 efter många år av förhandlingar. En urvattnad lag, hävdar många, men ändå ett steg framåt. Att stora företag nu måste se till att det inte kränker mänskliga rättigheter eller förstör miljön. Men då Heidi Hautala nu har avslutat sin politiska karriär, är hennes tid som aktivist samtidigt också förbi?
Nej, alltså nu liksom efter att vi har skapat den här lagstiftningen i EU som tvingar företagen att liksom ta ansvar för miljön och mänskliga rättigheter, så det finns väldigt mycket arbete på det fältet. Och jag är väldigt glad att jag har liksom lyckats att på något sätt fortsätta samma arbete utanför liksom EU. Och nej, jag tror inte att jag kommer att sluta att försöka påverka. Och sen kan jag ju också bli lite gräsrotsaktivist igen. Kanske.
Kojärvi-rörelsen var ett exempel på en utpräglat lokalkamp. Just det tydligt utpekade lokala målet för en aktion var något rätt typiskt för det sena 1900-talet, fram till 1999. Då inleddes något som för 3-4 år skulle bli en jättelik kamp mot en global fiende. I 4 städer, Seattle, Prag, Göteborg och Genua, samlades sammanlagt hundratusentals demonstranter för att protestera mot hur den alltmäktigare nyliberala finansmakten påverkar samhällen runt om i världen. Slagorden var många eftersom väldigt många olika organisationer deltog, och därför är det svårt att kort beskriva det man ville åstadkomma med protesterna. Men mycket handlar om att ifrågasätta den globala ekonomiska politiken som styrdes av världshandelsorganisationen WTO, Internationella valutafonden och Världsbanken. 10 år efter Berlinmurens fall, då den så kallade järnridån mellan öst och väst revs ner och det istället för ideologier blivit ekonomier som styrde världens gång, ville aktivister från stora delar av världen ifrågasätta den globala finansmaktens herravälde. ...1999 bor den finländska aktivisten Markus Drake i Amsterdam. 2 år senare kommer han att bli rubrikstoff då han under en presskonferens kastar en gräddtårta i ansiktet på Världsbankens dåvarande chef. Men i december 1999 arbetar han ännu för en organisation som koordinerar unga miljöaktivisters engagemang. Samtidigt sker något dramatiskt i USA.
Det finns årtionden då ingenting händer, och så finns det veckor då årtionden händer.
Nu är klockan 6 och det är dags för Aktuellt. I staden Seattle på den amerikanska västkusten har våldsamma demonstrationer drabbat världshandelsorganisationen WTO:s möte där.
Jag sa ärligt till Seattle i natt innan stans borgmästare införde utegångsförbud och kallade in extra styrkor för att helt enkelt tömma stans centrala delar. Men fiaskot är redan ett faktum. Hela invigningsceremonin igår fick ställas in eftersom flera deltagare inte kunde lämna sina hotell.
Seattle följdes i september 2000 upp under en vecka i Prag, där över 10 000 människor demonstrerar under Internationella valutafondens och Världsbankens gemensamma möte. En av dem var Markus Drake.
För mig och för hemskt många andra tror jag så var det där en vecka där man liksom kom in med liksom vissa missförståelser om hur världen funkar, om hur det känns att utsättas för polisvåld, om hur det känns att prata politik och försöka övertyga folk från Italien, USA, Tyskland, Grekland, whatever, hur det känns att snacka med de andra människorna som kommer med sina egna idéer, sina egna uppfattningar om hur världen hänger ihop, hur saker funkar. Det kändes som att vi delade dels det här, att det är någonting stort som händer. Och sen så drogs vi alla med liksom ett sånt här kaos, känns det som. Det var liksom det viktigaste som man gjorde. Och det är det som drog med sig hela livet på något sätt.
Prag, september 2000. Det finns några detaljer som känns igen från det sena 1970-talets och tidiga 80-talets alternativrörelser. Dels att det är människor från många olika rörelser som möts för ett större mål. Det är djurrättsaktivister, miljöaktivister, det är antimilitarism och människorätt, anarkister och fackliga organisationer. Och dels det att man undviker toppstyrning. Det ska inte finnas några namngivna ledare som styr protesterna. Precis det som också Heidi Hautala talade om. Till Prag reste också ett par hundra finländare i fyra bussar. Svenska Yles Ingemo Lindros var med i en av bussarna, där hon bland annat intervjuade Markus Drake.
IMF har under sin existenstid drivit igenom strukturomvandlingsprogram i och med vilka de har då tvingat länder att skära ner på sin utbildningsbudget, sin stödbudget till lokal matproduktion.
Joakim Remes tänker gå med i det första ledet av demonstranter.
Det kan bli lite spännande. Det är ganska många av oss har sett bilder från Seattle när poliserna slår demonstranter. Men att det är så viktiga saker som de här människorna i IMF och WTO bestämmer, som kommer att påverka bland annat mitt liv också. Så jag är jättenöjd över att jag har den här chansen att gå dit och demonstrera.
Sauli, ta ditt ansvar, ropar finländska demonstranter utanför dåvarande finansministern Sauli Niinistös hotell i Prag.
I Prag har en mängd demonstranter drabbat samman med kravallpolis.
På förmiddagen nu ska de kritiska grupperna ordna ett möte på ett torg i centrala Prag, och därifrån ska de sedan marschera till det kongresspalats där Världsbanken och Valutafonden sammanträder. Men polisen har mobiliserat starkt och kallat in 11 000 polismän.
I Prag har minst 30 personer skadats i kravaller, och på plats i den tjeckiska huvudstaden finns Ingemo Lindros.
Man kan nog säga att det som var en glad karneval på morgon nu har urartat i ett mindre statskrig.
IMF och Världsbanken avslutade sitt officiella årsmöte redan igår. En del av delegaterna kände sig rädda och hotade på grund av de våldsamma protesterna.
Om vi spolar tillbaka, nu är det 2000.
Jo.
Du är på väg ner. Vad är det du önskar att dessa demonstrationer denna vecka skulle leda fram till?
Det finns några negativa förhoppningar. Jag önskar att Internationella valutafonden och Världsbanken ska känna att det finns ett motstånd mot den politik som de gör just nu. De ska känna av att det inte är business as usual. Protest är ju liksom det kärnan i det som vi åkte ner för att göra. Laddningen, det känns som att du har en hel stad som vilar under ett åskmoln. Att det finns en sån elektrisk laddning. Att man börjar liksom se människor komma emot en på gatan och förstår att det här är vår klan. Och liksom det att när det, mängden av möten av den sorten bara liksom ökar och ökar. Och man känner att nu, vi behöver inte lyfta vår enskilda röst som individer för att känna att vi har nu redan förändrat den här staden. I Göteborg så var det tiotusentals i Genova sen 2001 som sen de facto blev liksom höjdpunkten och på ett visst sätt slutpunkten för den här processen. Så de som organiserade demonstrationerna säger att det var 300 000 på gatorna. Erfarenheter under den sommaren 2001 var liksom sen någonting som ledde oss i Finland, i min grupp, att konstatera att, okay, att en viss period är över.
Varför?
För att statsmakten har skjutit ihjäl en människa från på vår sida.
Markus Drake talar om det som hände sommaren 2001, då protesterna nådde sitt klimax. Först under EU-toppmöte i Göteborg och sen i italienska Genua, där mellan 200 000 och 300 000 demonstranter protesterar mot världens rikaste industriländers G8-möte. Redan i Prag hade myndigheterna valt att hålla demonstrationerna i styr med väldiga poliskrafter. Men i Göteborg använde polisen sig redan av skarp ammunition.
Toppmötet har helt överskuggats av våldsamma sammandrabbningar. Igår kväll skadades över 70 personer, bland dem 20 poliser och 3 demonstranter som skottskadades när polisen öppnade eld.
Den finländska aktivisten Markus Drake, som greps av polisen tidigare, är nu fri igen.
Vi som höll på och förberedde en skyddad och icke-våldsam civil olydnad, så vi omringades inne på Vitfältska gymnasiet och anfölls av polishästar där också. Polisen borde förstå att om de inte lämnar kvar något annat så finns alltid gatstenen på gatorna. Jag håller inte med dem som gör det, men jag förstår dem mycket väl, tyvärr.
Det var ändå ingenting mot det som sen skulle hända i Genua. Nyhetsrapporter från juli 2001 får berätta mera.
Så Aktuellt klockan är 15. I den italienska staden Genua har polisen avfyrat tårgas och använt vattenkanoner mot demonstranter. Vår utsända Åsa Nylund finns på plats i Genua.
Alldeles plötsligt så satte polisen in en styrka från en liten sidogata och attackerade demonstranterna med batonger. De skjuter tårgas. Det är helt tydligt att de tänker sätta hårt mot hårt.
Och vi fick alldeles nyss in uppgifter om att polisen har avfyrat varningsskott i luften för att skingra demonstranter.
En demonstrant har dödats i kravallerna under G8-toppmötet i italienska Genua. Polisen bekräftar nu ikväll att en man har skjutits ihjäl, men han vill ännu inte säga.
Polisen körde in en polispiketbil rakt in i demonstrationen och orsakade kaos. Och så liksom eskalerade saker från den situationen. Och slutresultatet var liksom en avliden på egna sidan. Och då, när någonting så dramatiskt händer, så blir det liksom en fråga. Hur går man vidare? Ett beslut som jag tycker att är rätt beslut från vår sida var att hämndretorik är någonting som inte har utrymme. För att kunna fortsätta att vara en rörelse för att skydda liv, för att förbättra människors liv, så måste vi ifrångå en retorik kring att en av oss har mördats, dödats och att det här måste ha konsekvenser. Och för oss i Finland, liksom min grupp specifikt, så var det så att, att en viss tidsperiod har tagit slut och nu inleder vi en annan. Vi tar ett beslut om att vi inte längre jobbar på global nivå, vi jobbar på lokal nivå. Och det var ett kollektivt beslut att det som vi istället gör för att fokusera på de här globala rättvisa frågorna är att vi fokuserar på lokal tillgång till utrymmen och vi börjar ockupera hus för att skapa öppna sociala utrymmen för att en ny levande rörelse ska kunna födas ur dem i framtiden. Och för att vi aldrig mer ska bli så utlämnade som vi hade känt oss i Göteborg och i Genova så behöver vi parlamentarisk aktivitet. Och därför ska vissa av oss gå in i den gröna ungdomsrörelsen. Så jag blev partiansluten.
Det som jag tänker var ett mål med den här rörelsen var ju att på något sätt störa den här nya liberala ekonomin.
Yep.
Som idag, 20 år senare, är starkare än någonsin.
Ja.
Och då kunde man säga att det hände ingenting överhuvudtaget.
Ja, alltså det är helt tydligt att rörelserna inte lyckades stoppa eller vrida tillbaka vare sig den ekonomiska eller den politiska utvecklingen som hade börjat. alla protester är inte alltid konstruktiva, men att de existerar är någonting som man måste kunna se om man har ett intresse för politisk förändring. I alla fall så att bli ihågkommen för en motsättning, för en kravall, är bättre än att inte bli det. Och ibland så var det allra viktigaste det att visa att det finns en opposition. Att det finns de som inte accepterar det som nu pågår. Och så kan vi starta en diskussion om hur vill vi ha det, vad vill vi ha som skulle vara omöjlig eller ointressant om inte den protesten skulle ha funnits där i första hand. Det starkaste som jag bär med mig från den tiden är nog de erfarenheterna och liksom den att se när människor går ut på gatan och ropar slagord och rör sig som massa är någonting som alltid kommer att väcka vissa starka känslor i mig och alltid kommer att liksom dra mig med sig. Det är minnen och det är känsla av styrka som jag aldrig kommer att vela ge ifrån mig. Det närmaste som jag har kommit under de senaste åren är genom frivillig brandkårsaktivitet. Där finns lite motsvarande känsla. 30-40 människor, alla med en otroligt viktigt uppdrag, vare sig det att släcka en brand eller få ut någon ur en kvaddad bil. Alla vet exakt vad de ska göra, alla ger sig in, ger 100% för att uppnå det uppdraget. Där, liksom, frivillig brandkårsaktivitet i utryckningsskede är det närmaste som jag kommer till de stora kravallerna kring millennieskiftet.
Det är nu 23 år sedan demonstrationerna i Genua. Och det som man idag minns bäst är kravallerna och förstörelsen. Inte det som aktivister som uttalat vad emot våld strävar efter. En rättvisare värld. Och beslut som skulle lätta på de allra fattigaste ländernas skuldbörda. Själva begreppet civil olydnad anses vara 175 år gammalt, från en essä skriven av den amerikanska poeten och samhällskritikern Henry Thoreau. Han ansåg att det är en enskild individs plikt att med civil olydnad protestera mot lagar som stöder orättvisor. Den essän skrev han som en protest bland annat mot de rådande slaverilagarna i USA. Historiskt sett har teoretiker och forskare ofta lyft fram den civila olydnadens betydelse för demokratier. Den tyska filosofen och sociologen Jürgen Habermas konstaterar att civil olydnad är som ett den demokratiska politiska kulturens lackmustest, det vill säga ett slags snabbtest av hur demokratin fungerar. Och, tillade han, en fungerande demokrati både tolererar civil olydnad och ser den som en systemets vakthund. I Sverige har många jurister och lagkännare nu tagit ställning för klimataktivisternas direkta aktioner. I Svenska Dagbladet hittar jag också en insändare undertecknad av 13 professorer och docenter i framförallt sociologi som noterar att genomdrivande av den allmänna rösträtten och utvecklingen mot allt mer inkluderande medborgarrättigheter hade varit något otänkbart utan sociala rörelsers massmobiliseringar. Den finländska grundlagen ger medborgare rätt att visa sitt missnöje mot regeringars politik, och att med icke-våldmetoder störa trafiken är knappast mer anmärkningsvärt än att med strejkar ge upphov till obekväma vardagssituationer. Och då är det dags att ta oss till Helsingfors, organisationen Elokapinas aktioner i juni 2024.
On Suomen historian suurin kansalaistottelemattomuuskampanja. Sen myötä sanomme, nyt riittää.
Elokapina har samlats till något man kallar för Finlands största aktion av civil olydnad. Temat är den finska statens miljardstöd till industri och företag som bidrar till klimatets uppvärmning. Därför lyder ett av slagorden Tuhontuet alas, ner med stödet till förstörelse. Aktionens synligaste del är att blocka trafiken vid Kaisaniemi trafikrondell.
Meidän tarkoitus on mennä blokkaamaan katu Kaisaniemen liikenneympyrää. Poliisi on kieltänyt meitä menemästä sinne, vaikka esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on sanonut, että tämmöiset kohtuulliset tieblokit on hyvin valideja mielenosoituskeinoja silloin, kun yritetään tuoda esiin. Niin
det här är Riina Nykänen, som för dagen är Elokapinas mediakontakt. Hon berättar att polisen har förbjudit dem att stoppa trafiken vid Kaisaniemis trafikrondell, fast Europadomstolen har tolkat det som att stora frågor som klimatkrisen är en giltig orsak för att arrangera demonstrationer som stör trafiken. Och, tillägger hon, civil olydnad känns nu som det enda sättet att påverka när snabba åtgärder krävs.
Hyvin monet ilmastotutkijat on jo hyvin monta vuotta sitten sanonut, että tuntuu siltä, että kansalaistottelemattomuus on ainoa ratkaisu tässä tilanteessa, missä meidän pitää saada välittömästi aikaan ilmastotoimia. Eli meillä on selkeä moraalinen ja tieteellinen oikeutus sillä, mitä me tehdään. Tämä on hyvin vaikutusvaltaiseksi todettu.
Samtidigt i en helt annan ända av stan har ett mindre gäng samlats för att laga mat. Alex Oksanen är köksansvarig.
Vad är det som händer här nu?
Vi håller på att göra sallad. Så vi har två slags sallad. Potatis med så här tofu blandat in i ugnen. Jag tror att vi siktar på att få i alla fall 250 portioner av mat. Det kommer ju vara sammanlagt i alla fall 500 som kommer vara helt blocka. Plus en stöd demonstranterna. Så förstås vill man ju att alla de som tänker blocka får möjligheten att få mat. För man har inte så hemskt mycket tid där sen under demonstrationen att liksom få hämta någonting för sig. Och speciellt sen om man hamnar i finkan.
Tillbaka i centrum bjuds det på underhållning. Innan man från flera olika håll ska promenera mot den redan ökända trafikrondellen där polisen använde pepparspray mot sittande demonstranter 2022. Ett tiotal kilometer därifrån lassar Alex Oksanen in maten i sin bil och kör iväg mot centrum.
Nu är det så att vi ska till Kaisaniemi. Vi får se hur vi slipper dit fram, för det kan vara att trafiken inte kommer igenom. Men
det är ju ert fel.
Ja, det är tyvärr. Eller det är så att nu har polisen redan börjat köra det där trafiken åt andra vägar. Men om vi inte kommer via den så får vi helt enkelt ringa ordnarna att vart vill de att vi ska komma, och sen får vi råda maten lite gåendes sista biten.
Men när du själv fastnar i era gatublockader så kanske du förstår dem som blir irriterade och tycker ni kämpar på fel sätt.
Vet du, det har faktiskt varit en sån situation, för det var en gång som före en demonstration så hade vi delat ut mat och så hade det blivit en hel del över, och så tänkte vi att, men att det hade varit någon sån här palestinedemonstration, de är vid Portania, så vi för dit lite mat, och för att det var för så mycket så förde vi det med bil, och så var vi faktiskt fast. Det var roligt, för sen det här andra människan i monitorsgruppen sa att, nej, nu förstår jag, det här är ju faktiskt lite frustrerande att bara sitta här och inte kunna komma framåt. Men om man kollar på den forskning som finns så kan vi se att de åtgärder som nu planerats kommer inte hålla oss under 1,5 grader Celsius, utan det kommer att få över, i alla fall till 2, om inte 3. Och det som är kanske det mest skrämmande är att vi vet inte ens allt det som kommer hända, men vi vet att det kommer att vara sådär hemskt trevliga saker. Så jag tror att helt enkelt det att man svarar med att nej, det är inte menat att kännas trevligt. Att det här är menat att vara obekvämt, för det här är faktiskt en jätteobekväm ämne. Upprördhet är en jätteeffektiv metod för att få folk att tala. Och så bara talar man. Och det tycker jag att det är liksom nyckeln till allt.
Till slut kommer vi fram till Kaisaniemi, där maten lassas ur bilen.
Tällä hetkellä Elokapina on blokannut tässä Kaisaniemen liikenneympyrässä 3 ajoväylää. Kiinniotot on alkanut yhdellä näistä blokeista, joka on kyseenalainen veto poliisilta.
Just nu är 3 körfiler blockade, berättar Ina Nykänen och tillägger att polisen redan har börjat tömma gatan från demonstranter.
På riktigt redan? Det var snabbt från dem.
Mutta siis tosi jotenkin, mä en tiedä onko se kun syö ulkona, mutta maistui ihan superhyvältä. Et kiitos ruokasta.
Senare på kvällen försöker jag ännu en gång få tag på den medieansvariga Riina Nykänen för att få Elokapinas tankar om hur dagen gick, men hennes telefon är avstängd. Istället följer jag med Alex Oksanen tillbaka till köket. Nästa 12 timmar har du varit igång nu.
Trött är man ju. Och det tycker jag ju kanske är det roligaste, för sen favoritargumentet är ju det att men vet du, far och skaffa ett riktigt jobb. Och så oftast handlar det om folk som har riktiga jobb, som har riktiga studieplatser. Och så gör man ändå all det här arbetet på sidan om, därför för att det är bara hur mycket man bryr sig. Och ja, nu är man trött, men trötthet varar nu så länge som man far och sover. Men att det situationen varför vi är här, så det kommer vara längre. Så det är nog en kanske helt värdig satsning.
Dagen därpå når jag Riina Nykänen som förklarar varför telefonen var avstängd kvällen innan. Även om hon bara stått på trottoaren blev hon bortförd till en polisstation.
En ollut suunnitellut tulemani kiinni otettavaksi, mutta jouduin kiinni otettavaksi, vaikka olin jalkakäytävällä, joka oli hyvin hyvin kyseenalaista. Yksi yksittäinen poliisi mun silmissä aika mielivaltaisesti ajatteli, että mä oon ärsyttävä ja otti mut kiinni, eli päivä meni vähän eri tavalla.
Jag hade nog inte planerat det där, men tydligen tyckte en polis att jag var irriterande. Och jag måste medge att allt det här ibland känns rätt hopplöst, säger Riina. Vi är så djupt inne i strukturer som trappar upp klimatkrisen. Men personligen får jag hoppa människorna omkring mig som vågar kräva något bättre.
Joskus tuntuu tosi toivottomalta. Se on mun on myönnettävä, että joskus tuntuu, että me ollaan niin syvällä tietyissä ilmastokriisiä kiihdyttävissä järjestelmissä, että on vaikea nähdä ulospääsyä. Mutta näin sanottua, niin mulle henkilökohtaisesti toivoo tuo se, että on valtavasti ihmisiä, jotka haluaa nähdä paremman maailman ja haluaa työskennellä, jotta parempi maailma voitaisiin saada rakennetuksi. Eli
och så ger hon ett konkret exempel på när kampen har gett resultat. Helsingfors stad hade redan bestämt att naturskogen i Stansvik skulle huggas ner, men motståndet blev för starkt och för tillfället är det hotet avvärjt. Och tack vare den kampen, berättar Riina Nykänen, räddar vi tusentals och åter tusentals djur som annars hade dött.
Kaikkien näiden eliölajien
niin kuin ainoa mahdollisuus elää olisi kirjaimellisesti tuhottu. Eli tuhannet ja tuhannet ja tuhannet elävät olennot olisi nyt kuollut ilman meidän toimintaa. Niin se myös herätti tosi voimakkaita tunteita, erityisesti kun tämän saman metsäalueen puolesta on kamppailtu 22 vuotta, mutta nyt se on pausella ja toivottavasti ikuisesti pausella. Niin se tuntuu jättimäiseltä voitolta ja suurelta onnelta.
Men kommer någon ihåg juristen Lars D. Erikssons kommentar i samband med Kojärvi-rörelsens aktioner? Att det ska bli intressant att se hur myndigheter kommer att förhålla sig till den då i Finland helt nya formen av civil olydnad. Med få undantag har demonstrationer i Finland sedan dess gått lugnt till. Men liksom i länder som England, där klimataktivister dömts till fängelsestraff, och Sverige där otaliga bötesstraff har delats ut, har ministrar i Finland nu stött tanken att möjligtvis kriminalisera Elokapinas verksamhet. Den 27-åriga Riina Nykänen och den 23-årige Alex Oksanen var båda tidigare tveksamma till civil olydnad, men har kommit fram till att det just nu hör till de enda sätten att försöka påverka klimatpolitiken. Och liksom Heidi Hautala upplever de att aktiva handlingar är det bästa och kanske enda sättet att bearbeta sin egen klimatångest. Men spelar aktiva handlingar i slutändan någon roll? Då jag träffar Alex Oksanen en gång till, då sommaren hunnit bli höst, frågar jag om han uppriktigt tror att man med demonstrationerna kan förändra utvecklingen.
Man måste ju vara ärlig i att säga att ingen vet. Alltså vi kommer ju aldrig veta det förrän sen efteråt. Och kanske det låter själviskt, men för mig är det viktigast att jag kan sen i efterhand säga att jag försökt ens någonting. Att jag gjorde ens någonting. Och det var kanske inte det mest effektiva eller det som alla gillar, men det var ändå någonting. Och det är ju också viktigt att inse att det är en så, vet du, flera generationer samfund, att många tänker att det är, vet du, gäng av 20-åringar, det var det, men vet du, man har haft där allt från 17-18 till 60-70 år, och jag tror att det blir en sån här melting pot av människor med så många olika bakgrund som ändå bryr sig om samma sak, och jag tycker att framtiden ser på det sättet hoppfull ut att eller jag ser mycket hopp i min egen generation, därför för att jag tycker att där finns mycket den medvetenhet som helt enkelt var inte möjligt för tidigare generationer på grund av att det inte fanns lika mycket information tillgängligt som det finns nu från när du är redan 10-12 år gammal. Så det tvingar dig på ett sätt att bli väldigt medveten väldigt tidigt. Sen kan man ju debattera att det är en bra eller dålig sak, för jag tror att själv som är du en 13-14-åring som var väldigt så här klimatångestig, så jag hade svårigheter att duscha eller använda vatten. Det var en av de värsta ångestorsakerna för mig, var det hur mycket vatten jag kunde med mitt eget existens ta upp. Så det var en svår bit. Jag tror att det som var det värsta för mig som en 13-åring var det att jag kunde se hur dåligt saker och ting såg ut. Och jag hade så lite möjligheter att göra alls någonting om någonting. Och det var på något sätt det mest ångestorsakande sak. För jag tror att nu, förstås är jag oroad, men jag vet att jag kan göra någonting. Och det är en jättetröstande tanke, tror jag.
Ibland brukar man ju ställa den här frågan åt folk att, ja, att vad har du att säga till ditt 10 år yngre jag? Men jag skulle vilja svänga på det. Att vad skulle du vilja säga åt ditt 10 år äldre jag?
Ja, för att gå tillbaka först till den här yngre versionen, så ett jättestarkt oro som jag hade då är att vad om sen när jag är äldre och har faktiskt möjligheter att göra någonting eller påverka, så har jag blivit så pass passiv att jag inte bryr mer, och så använder jag inte den makt som jag har för att göra någon slags förändring. Så kanske det sen som jag skulle vilja säga till den här äldre versionen är att liksom fortsätt. Och fast det känns hopplöst, så gör det vad du kan. För förstås, det vad du kan göra är det enda du kan göra. Så might as well do that.
Du har lyssnat på Dokumenterat och programmet Tre generationer av aktivism. Tack till Yles arkivexperter som hjälpt till med att hitta material om aktionerna som jag här har valt att lyfta fram. Jag som har skrivit manus och klippt ihop programmets alla pusselbitar heter Thomas Jansson. Stefan Granholm har ljudmixat och Sandra Wikstrand har producerat.